I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Till slut kommer någon att upptäcka att Petters jobb är så lätt så att jag och Soran klarar oss utan honom. Jag är er värd idag, Aron Flam, och jag sitter här med Aron Flam och Soran Ismail.
Hej, hej. L.
Ill.
Ja. Vad heter det? Just det, men det låter annorlunda idag, Petter. Det är för att du är Aron.
Det är för att jag är Aron, ja. Det är för att...
Petter är i Japan.
Ja.
Och Petter kom på när han var i Japan att han är i Japan.
Precis, exakt så. Och det är därför vi inte kommer ha någon intromusik på det här avsnittet heller, med allra största sannolikhet.
Ja, det mesta kommer inte finnas på det här avsnittet. Vi har också
ingen gäst.
Ingen gäst heller. Och du kan tänka, men det här, Petter fördelade, sa väl till er, nej, utan jag och Petter pratade om det här. Vi behövde ett avsnitt och han sa, just det, det behöver vi ju. Så hade vi ett par dagar där innan julafton på oss. Och så åkte han till Japan och så sa han, nu fixar ni det här, smiley.
Mm.
Så nu håller vi på att fixa det här.
Mm.
Vad har du, hur har din jul då varit? Alltså, vi har Petter pratat mycket om det i de två förra avsnitten när du inte hade möjlighet att vara med. Om vad jul och nyår är. Och som den jude du är, menar jag inget illa med det. Hur är chanukka-firandet?
Jag skulle inte varit med på chanukka i år, för jag skulle sitta hemma och skriva på mitt lilla skrivprojekt.
Just det, men hur skulle det se ut liksom, ett vanligt år? Existerar jul för er, julfirande, eller är det enbart chanukka? För ibland kanske folk har gift sig, men du vet, man har gift in sig i andra familjer och så vidare och så vidare. Har ni något julfirande så att säga, eller är det enbart chanukka?
Inget julfirande, men jag har ju firat jul några gånger med tidigare flickvänner. X numera.
Ju, precis. Mm. Ergo X.
Ja, så jag har ju upplevt julen. Och chanukka för oss är väl, i år inföll ju faktiskt chanukka, tror jag, på juldagen.
Vad är det, när inträffar chanukka?
Ja, men det diffar lite, för vi går efter månår och inte... Sen, precis, eller vi har mån och solår, och ni har månår och kristna solår.
Ja, exakt. Ja. Mussarna så, på månen.
Ja, men i år inföll det i alla fall den 24. Och sen så pågår det 8 dagar. 8 crazy days, som Adam Sandler vill få det till. Men det är inte riktigt sant. Det är ju inga crazy days. Utan...
De här presenterna, är det ju still med dreidels? Eller är det mera, du får en tv idag och en stereo imorgon?
Jag vet inte hur det är i andra familjer. Men i min familj så får vi 100 kronor i 10 kronor. Var, barnen.
Ja, i en dag. Eller nej. Fördelat över 8.
Det är vad vi får.
12 och 15.
Och så får vi varsin ny tandborste.
Ja, det är nice, ja.
Så kan man använda den till nästa chanukka.
Det är nice.
Fast man får inte borsta för hårt.
Nej,
för då är det en slut till midsommar.
Ja, exakt. Ja, men nice. Men så ses ni och käkar.
Ja, och då äter man ju saker.
Äter man gefilten fisk?
Tack och lov inte. Det här är faktiskt den enda judiska helg då man inte gör det. Här äter man, och det är faktiskt en av de saker jag gillar med chanukka. Man äter saker friterade i olja.
Nice.
Munkar, pommes, chips.
Härligt. Kan man käka, får man välja alltså, nuggets och sånt, eller är det specifika saker friterade i olja?
Det traditionella är att man äter en latke, som är en sorts röstig typ. Alltså det är liksom riven potatis som man steker upp till en pannkaka, och sen kan man lägga, om man är barn då, sylt och grädde på, eller socker.
Om man är vuxen,
gräddfil och löjrom och rödlök liksom. Men det som en blini typ.
Ja, det lät ganska nice. Så nu är det...
Men munkarna, that's...
Men det... firar ni det ändå en dag? Eller sen träffas ni 8 dagar i rad? Nej, det kan man ju inte behöva göra.
Inte längre. När vi var små så var det ju så.
Ja.
Men, och sen är det ju släkten, så då är det ju någon som har en dag, någon som har en annan dag, någon som har en tredje dag, och så fortsätter det sådär. Men jag tror för säkert 10 år sedan så slutade vi med det där och så bara fokuserade vi på första och sista dagen liksom.
Om du skulle bli så att du fick barn, har du intentionen att föra det vidare de 8 dagarna?
Jag tror inte jag har så mycket val om mina föräldrar lever.
Nej.
Nej. När jag får, om jag får barn.
Exakt. Mm. Skulle det inte vara så, skulle du ha intentionen att föra det vidare, att i början ha 8 dagar för att lära dem att vi traditionellt så har firar ju 8 dagar?
Om jag får barn så tänker jag lära mina barn allt jag kan. Vilket är alltså dels mina judiska traditioner.
Jag kommer inte låta dig lära dina barn allt du kan.
Jo, jag kommer lära dem allt jag kan. Så, så det är liksom, det kommer vara chanukka, analsex,
ladd.
Och, nej men vet du, så jag...
Hur man väger det och man köper det. Inte för att du brukar själv, men bara ifall att de...
Men på chanukka är det ladd friterat i olja.
Ja, exakt. Ja. Ifall att de vill bruka det så är det så här man skulle göra.
Precis. Nej men jag kommer ju lära dem traditionerna då antagligen, och att det här är bullshit. Eftersom jag är ateist också vill jag ju lära dem om ateismen.
Ja.
Ja.
Ja, men hur är och nyår då? För då sträcker det sig inte sällan över nyårsafton.
Jo, det är väldigt sällan att det sträcker sig över. Det brukar vara, eller jag har en känsla av att det brukar börja lite innan jul och sluta typ runt jul.
Har nyårsafton dock varit någonting som ni har på något sätt engagerat er i?
Alltså inte mer än vanliga sekulära människor.
Ja, nu var vi full då.
Ja, precis.
Ja, ni har hållit en del härliga fester och sånt.
Jag och mina bröder, när vi bodde tillsammans, hade ju det, absolut. Ja. Men den här nyårsafton ser ut att bli väldigt, väldigt lugn för mig. Just ungefär det. Som julafton blev.
Precis, eftersom det här kommer den 3 januari så låter det som att du planerar inför 2017-2018, nyårsafton.
Ja.
Långt. Det ser ut att bli lugnt, som att du har vaknat upp jättebakis 3 dagar senare. Det ser ut att bli lugnt nästa nyårsafton.
Jag vet inte, jag är 38 nu.
Ja.
Jag orkar liksom inte. En lugn hemmakväll är...
Men alltså
också, guld värd för mig.
Ja, men jag måste också bara säga att en lugn hemmakväll för dig är inte väl en lugn hemmakväll, är för många andra 38-åringar ute i landet.
Nej, det kan nog stämma. Du sitter ju just nu i mitten av min vapensamling som växer för varje dag som går.
Nu kanske folk tror på något sätt att Aron försöker vara rolig, men han bara säger som det är. Som ofta när han försöker vara rolig, när han råkar vara rolig ska jag säga. Och också, jag vet inte vad vi får säga här och inte, men det är också... På bordet finns det... Nej, ja, de pekar bort med fingret. Men många knivar. Också fått en sax som kan förvandlas till 2 knivar väldigt lätt. Ifall att man skulle först börja klippa papper och sen behöva klippa 2 killar.
Mm-hmm, precis, ja. Exakt. Jag är jättenöjd med den saxen.
Hur nöjd är du med den där elstötsgrejen?
Jättenöjd, jag använder den nästan varje dag.
Ja, jag är inte alls särskilt nöjd med den där. Jag hade en annan tidigare som jag fick när jag... gick hos en sjukgymnast som så här, av landstinget, bla bla. Den var bra, det var att de här, du vet, padsen.
De ligger där.
Ja, jag vet, jag har dem. Men de andra, de tappar i, jag vill säga elasticitet, men det är det ju inte, men sitt klister tappar de. Och därför slutade jag använda, den var jag väldigt nöjd med. Den här jag är ganska nöjd med, men det slog lite fel. Jag fick mer ont efteråt, så att det var, jag hade ont hela dagen efter i en muskel. Det blev liksom...
En kompis till mig ska börja ta in såna där av något annat märke än det som ligger där. Du, ja, du kan få en sån av. Han har lovat att jag ska få en sån av honom, så du kan.
Ja, vi kan testa det.
Ja. Du, vet vad jag tänkt på när Petter smsade 4 på morgonen från Japan för att säga att du och jag skulle sköta det här själva? Det var att det här är ju första gången som du och jag poddar. Bara du och jag.
Mm.
Någonsin.
Ja, naturligtvis.
Så vad ska vi prata om?
Jag har ingen aning.
Mm-hmm.
För det är fortfarande samma förberedelse som det brukar vara. I vanliga fall när det är tesknas.
Noll. Ja. Ja, precis. Ja, jag funderade på om man skulle göra det här till ett avsnitt av dekonstruktiv kritik för att jävlas lite med Petter.
Mm, jag förstår. Alltså i sak så skulle man ju kunna göra det. Det är bara att du förlorar det avsnittet till din kära podd.
Jag vet inte, jag publicerar ju väldigt oregelbundet.
Det gör det också. Och också, vi kan säkert hitta saker att prata om en timme igen och igen.
Ja, du är ju väldigt bra på att ställa frågor.
Till exempel.
Och den här gången kanske du till och med lyssnar.
Jag tycker att, att du måste skilja på att lyssna och att hålla med.
Du kommer alltid med den här grejen om att...
ett argument.
Ett argument som är svårt att bemöta. Därför att det är ibland sant.
Just det.
Men,
det är irriterande, drygt och sant.
Ja, jag fattar. De tre saker jag ogillar mest.
Nej, men alltså,
vad har du gjort på sistone då?
Jag har varit i London och tittat på fotboll.
Vad då för fotboll?
Arsenal West Bromwich på Emirates. Jag fick, det finns en fotbollsspelare som heter Jonas Olsson.
Jag är säker på att du inte ljuger nu.
Ja, exakt. Och han spelar i West Bromwich. Och,
jag har ju aldrig hört talas om US Bromwich.
Nej, jag förstår det.
Heter de US Bromwich?
West.
Ah, West.
Kallas även för Albions. West Bromwich Albions.
Mm.
Och de... han har spelat där i 9 år nu och vi alla känner varandra lite grann och han har bjudit över mig här under ett par års tid och så har jag inte haft möjlighet och nu känner jag att jag var tvungen att åka dit. Man vet inte hur länge till han är där. Så det var väldigt... Ja, det passade fint. Och
känner han okej med pengar?
Ja, han känner nog jättebra med pengar. Eller på vad man menar, men det är jättesvårt att uppskatta. Han har varit där han är inne på sitt 9:e år nu.
Oj.
Om man skulle få ett till år, då får han en memorial game som man spelar i, så är det Aron Flams match. Och aha, då är det ett liksom vad heter eran klubb när det var liten?
Då får han göra alla mål. Nej. Och om han sparkar på motståndarlagets målvakt så släpper den bara in den.
Ja, det är så otroligt, otroligt stämning skulle vara. Utan då är det snarare att det skulle West Bromwich vara ett lag av West Bromwich-lag.
Mm.
Och sen är det ett Jonas Olsson-lag som han får sätta ihop helt själv. Så min dröm...
Men vadå, med vilka spelare som helst?
Vilka han vill, alltså
i hela världen?
Min mor, Ronaldo, Aaron.
Nej.
Jo.
Nej, men du skämtar, men Ronaldo säger väl nej då?
Då har jag ju med relation att göra. Jag tror inte Jonas Olsson och Ronaldo har någon närmare relation. Men så då tror jag inte han skulle få med honom, men han skulle nog liksom, säkerligen få med Zlatan. Han skulle nog få med lite olika. Och då skulle min dröm vara här att han skulle ha med mig på bänken i alla fall. Och så kanske man vill spela en minut bara för att ha spelat. Men jag tror inte att det är inte alls säkert att han ens blir kvar liksom. Men han har...
Varför det? Är han så dålig?
Nej, han är inte alls dålig.
Vad spelar han för position?
Mittback. Men de har en tränare som är väldigt fyrkantig. Han bestämmer sig för en 11 och så kör han ofta på den. Och nu har han gått på McCauley och Evans, när jag tror att Jonas och Evans hade varit ett bättre alternativ. Och så han får inte spela på några månader, så får han spela en match och då är det lite tufft att hoppa in och spela, särskilt om han spelar med den sämre mittbacken. Men han har 1 år kvar på kontraktet också bara. Och då är det så att i fotboll så får man, när man har ett halvår kvar som han har från och med nu, så får han börja förhandla med andra klubbar.
Men hur gammal är han?
Han är... Han kanske 34 kanske.
Och då är man väl mer eller mindre past one's prime inom
han skulle kunna ha en, det beror på vilken liga, men ute i Europa skulle han kunna ha typ kanske 1-2 säsonger till. Och sen skulle han vilja spela i Sverige, så skulle han ha...
Vad gör han sen då? Har han känt så att han aldrig behöver jobba igen eller?
Ja, det beror på vad han vill göra med livet, men om han vill leva ett average liv så absolut klarar han sig fint. Men sen, han är ganska smart. Jag tror att han har en del andra intressen också och skulle kunna göra annat. Men det var jävligt coolt och snällt. Vi fick träffade han och en lagkamrat till honom sen på kvällen. Tog med oss ut och käkade. De var lediga dagen efter. Så att, det var intressant att se. Vi är inne på någon klubb i London där man var tvungen att stoppa in sitt pass inom maskin. De registrerar dig, strip search you, och sen går in där. Och det fanns ingen bar, det fanns bara bord, du vet.
På matchen?
På klubben efteråt. Liksom. Du kan inte beställa en drink utifrån från en bar, utan du vet, det går runt folk vid borden. Det, sådär, det, ja.
Riktig...
Du måste ha jättemycket pengar.
Mm. Och det har ju du.
Ja, men de har jättemycket mer.
Ja,
så himla mycket mer.
Jag hade velat se det.
Tjäna mer på ett år än vad jag gjort på mitt liv.
Är det så?
Ja.
Så den här Jesper Olsson, hette han så?
Nej, Jonas.
Jonas Olsson. Mittbacken.
Ja.
Mm. Jag var ju avbytare i IK Maccabi 78.
Komakabi.
IK Maccabi.
IK Maccabi.
Ja.
Är inte ett företag?
Nej, det är det judiska fotbollslaget då, för barn.
Aj, 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 aj.
Mm. Jag var ju sämst i det laget. Så det var ju inte ett bra lag, va? Vi förlorade ju alla matcher vi någonsin spelade. Nej, utom den sista som vi vann. Med 10-1. Och det enda mål som...
De gjorde.
Det var
du,
jag.
Du gjorde självmålet. Ja. Vilka möt, hur vann ni med 10-1? Vilka fan var det? Det måste ha varit någon som var yngre än er.
Stockholm IF. Nej, jag vet inte. De hade väl en dålig dag eller någonting.
Är det helt otroligt?
Alltså, jag satt ju på avbytarbänken. Men tränaren som var Samuel Nyberg, som var stjärnspelarens farsa, tror jag, han bara, du Aron, den här gången får du spela. Och sen så fort jag gjorde det där målet, då ville han inte att jag skulle spela längre.
Nej, det är så otur. Det är så svårt att se kausaliteten däremellan. Vad var det som gjorde att jag helt plötsligt inte fick spela längre?
Ja, men jag gjorde ju mål.
Ja, exakt. Ja. Jag menar det dessutom. Ja, men, så det var, men det har varit väldigt kul. Jag har egentligen inte varit i London på riktigt. Jag har varit där kanske så här 4-5 gånger, men typ inte ens 24 timmar. Alltså jag har jobbat eller varit typ man mellanlandar och har typ en kväll i London eller något sånt där. Och till en början så tyckte jag inte, så tyckte jag som vanligt inte om London så mycket. Men sen så traskade vi runt i Soho och sen så nere vid Themsen och det där. Och framförallt runt Soho, så då fick jag en lite, nu har jag mycket bättre känsla och feeling för London. Du har ju varit där en del.
Mm, det har jag. Alltså det, jag vet inte om jag skulle vilja bo i London. För jag tycker att det är lite smutsigt, lite äckligt. Det är lite rått.
Precis, men...
Det är mögel överallt. Ja. Människor borstar inte tänderna, de duschar inte.
Vi var fyra personer som åkte.
Men den har sin charm.
Men det är det där, för vi var fyra personer som åkte. Vi bokade Airbnb, jag hade aldrig gjort det förut. Och de är bra på att ta bilder. Men det var jättetrevligt och de, du vet, anpassade sig. Om jag kom lite tidigare kunde möta upp och man kunde få nycklar. Så här. Det var inget liksom så... Men bara att det är bara så det är. Vi bodde i så här ett av de finaste områdena, alltså bra adress, jättestort, så här. Det är inte det att den lägenheten var fucked up, utan lägenheter typ är mer eller mer, alltså det går att ha samma levnadsstandard som Sverige, men då ska du vara jätterik liksom. Medan i Sverige är det, du vet, och då menar jag så här snitt, så bekvämlighetsgrejer, allt som är en, hur är wifi, hur är duschstrålen, duschtrycket i duschen, hur är restauranger runt omkring, hur, ja, liksom, fan vet jag, alltihopa, mögel, du vet, i badrummen, hur ser det ut?
Jag för mig att London är byggt på träsk, mer eller mindre.
Men då är det som, men för jag håller med om att man åker runt i London, särskilt så här utkant i hela England, det är så fula hus och man baxnar liksom. Men, och det är smutsigt och det är lite rått och så, men inte på något sätt mer än till exempel New York. Och på samma sätt som det finns en charm i att det är så. Det är ju väldigt själlöst och därmed också dött med typ Dubai. Det var såhär fake.
Ja, absolut. Men vad då, åker man ut på landsbygden i England så ser det ju supermysigt ut, alla de där små husen.
Tycker du? Jag tycker det är helt odrägligt. Och det, trafiken i det jävla landet också. Var du än åker, när du än... De har ingen motorväg. De kan låtsas som att de har en motorväg. De har motorväg kanske mellan 02 och 04 på natten. I övrigt har de aldrig emot och då bygger de ofta. Det går, alltså det tar dig...
Hyr du bil?
Nej, men jag har gjort. Och det är liksom, det tar dig 6 timmar att köra 30 mil.
Vilket område bodde ni då?
Nu, nära Marylebone.
Jag vet inte om jag vet vad det är.
Nej, Bond Street stationen.
Ja, det vet jag vad det är.
Ja, men... nej, men det var...
Jag har en kompis i London som bor i en lägenhet som är ungefär så stor... Den är superfräsch i och för sig. Men den är ungefär så stor som det lilla vi sitter i här nu. Så här.
Exakt.
Ja, alltså bara några kvadrat. Och det betalar han, tror jag, 17 000 i månaden för. Och den ligger också under mark. Så att,
det är bra pris.
Så han har knappt några fönster. Liksom.
Ja, det är bra pris. Ja, bra pris för ett fängelserum. Så man får gå in och ut.
Ja, ja.
Också så har ju de leasing. Så du kan inte köpa en lägenhet i London. Alltså jag såg att man går förbi och så precis som i Sverige så står det så här reklam eller ett annonser vad det kostar. Köp den här trean för det här. Och det var någon lägenhet så kostade den och så stod det så här leasing 1,5 miljoner pund. Och så frågade jag Jonas, behöver jag vänta lite nu, om man betalar 15 miljoner för en lägenhet, äger man den inte? Vad då, nej, då är det så att det är massa så här, du vet, dukes och sånt som äger all mark, alla hus där. De säljer aldrig hus, utan du köper ett leasingkontrakt på kanske 40-50 år, kanske på 90 år. Men sen så går det ut. Så att det är också, visst, om du bor där, men du kan inte pass it along i en generation, utan sen när det går ut, då äger inte du det där längre. Men om du har det på 50 år, köper det och sen säljer det 5 år senare och har gjort en vinst, då får du vinsten, absolut. Men i övrigt så du kan inte äga en lägenhet, man släpper dem aldrig. Det där i alla fall på de flesta ställena.
Jag såg någonting när det var Brexit nu i våras. Då var det något engelskt nyhetsprogram som förklarade att Mayfair, som är liksom ett av de absolut finaste områdena, det är bara tomma hus som ägs av ryssar.
Ja.
Så det är liksom, och det är också en sån där grej med London, att bostadspriserna drivs ju upp. Om det är en massa rika människor som inte ens bor i London, som bara äger fastigheter där, som bara står tomma liksom.
Exakt, det tror jag då kommer att ändras. De behöver flytta alla jurister, alla sådana kontor, behöver flytta massa så här, banker och sånt där ner till Tyskland istället. Post-Brexit. Så att när de konsekvenserna blir realitet liksom och sätter sig, så tror jag att det kommer att påverka lite grann i alla fall. Sen är det så att tillräckligt stor stad, tillräckligt många som vill bo där, eller liksom tillräckligt många som vill bo på tillräckligt liten yta. Men det var ju kul, vi fick ju biljetter då av Jonas för att, och jag har aldrig varit på den här arenan. De har byggt den relativt nyligen, Emirates, Arsenals hemmastadion. Det var ju väldigt Emirat.
Ja, ah, okej, okay. Så det är saudiska pengar som har byggt den här.
De har byggt den själva, men de har, det är ju det som är också hans stora, deras tränare stora liksom skrytgrej, att medans att de kan hålla sig i toppen samtidigt som de bygger sin egen arena. Och han har förklarat under alla år som skulle ta att vi kommer att ha det tufft nu, för att vi lägger våra pengar här, medan andra lägger dem på spelare. Men det var väldigt tyst, inte alls särskilt bra stämning. Men man hörde när det väl var någonting som gjorde att det var grym akustik. Det var potentiellt magisk stämning. Men det var väldigt, det var inte särskilt van vid
tyst låter asskönt tycker jag.
Ja, exakt. Men då, och vi står i bortaklacken då, för det är Jonas som har fixat biljetterna till oss, och det är West Bromwich. Och då är det inte, de har bara några få. Jag vet inte vad de kan ha, så här 60 000 kanske de har 1000 eller något sånt där, 2000. Ja, mer än 60, när jag säger 60, fan, det måste vara över 66-70 kanske. Men i alla fall, så är det det är stökiga grabbar och någon annan dam som åker på bortamatcherna. Det är de mer hängivna, även om det är så långt från Birmingham till London, så är det ofta...
Det är söndagar va? Som är...
Man spelar alla dagar, det här var Boxing Day, det är en stor tradition att spela Boxing Day i England, det är annan dag.
Men jag vet bara att när jag är i London och så vaknar man bak, om man är där en weekend, så vaknar man bak i söndag morgon. Ska man gå ut och äta brunch. Så passerar man alltid såna här fotbolls... Och jag tycker om alla ser läskiga ut. Jag menar, så här är det. Se människor i grupp som har uniformsliknande klädsel. Nu det är vanliga människor, men de har liksom halsdukar och tröjor.
Klär sig likadant, liknande.
Jag tycker det är väldigt obehagligt.
Det jag tycker är mest obehagligt på den fronten, det är Lucia. På allvar alltså.
Ja, jag tror Ahmed måste ju freaka när det är Lucia.
Ja, men det är enda gången när jag liksom... Ja, fy fan, jag fick nästan panik. Vi var på någon så här Lucia-firande med Steven och Mosse och de där. Då finns det ju något i Globen, var det ju som så här Adolf Fredriks musikskola som de gick på, så har det, och så säljer de typ ut Globen och så kör de Lucia, och det är bara, man sitter där, det är typ 10 000 bara, nu är 13 000 människor, och så bara ramlar det ner Lucia, eller så här, folk i vitt bara från alla gångarna bara in. Det var så jävla obehagligt. Så Lucia tycker jag är riktigt obehagligt. Men det med fotboll har jag lärt mig att uppskatta. Men då var det så kul för att de... Det, 0-0 stod det hela matchen. West Bromwich, Arsenal är stora favoriter och de är hemma. Och det står 0-0 och sen så gör Arsenal 1-0 i sista 2-3 minuterna kvar. Eller sånt där.
Men Arsenal är väl... För det har jag hört talas om. Så det är väl ett av de bästa lagen.
Ja, det är ett topplag. Liksom. Och de pressar på, får inte in bollen hela tiden. Så går det så långt.
Skulle haft med mig. Fast på andra laget.
Ja, exakt. Då jävlar. Och så börjar så, och det är några snubbar som är så jävla koksade. Som bara står och skriker hela tiden och känner inte av rummet. För det är inte så att, oh, fan vad det är toppenstämning här.
Nej.
Men de bara står och skriker mot Arsenal. Folk som är här på Arsenal bredvid liksom. Och så när de gör mål så börjar han bara skrika. För att nu finns det ingenting kvar. De har förlorat, de vann inte.
Jag skulle vilja gå med dig på fotboll någon gång.
Jag tror faktiskt att du skulle uppskatta att följa med till Liverpool.
Jag vill bara gå på en match. Därför att du är den person jag känner som har alltså minst uppvisande av aggression. Vilket innebär att du måste ha, det måste vara en sån tryckkokare i dig. Mm. Och det här är väl det enda stället då du egentligen släpper ut din aggression. Så vitt jag vet. Jag har snackat med några tjejer och legat med och det är tydligen inte där. Så...
Jag ska skicka, det finns ett klipp från Kanal 9 som när jag fick åka och kolla på finalen av Liverpool Sevilla i Europa League, vad heter det?
Ja, du kan inte fråga mig vad det heter.
Nej, Europa League heter det. I finalen så åkte jag ner dit för deras räkning och fick kolla på matchen och så filma de reaktioner. Och jag sitter på pressläktaren. Vi ska få se det lite urklipp från det.
Men du blir förbannad då, eller hur?
Ja.
Men det är det jag skulle vara intresserad av att se. Jag är inte intresserad av fotbollen, det skiter jag. Jag har varit på fotboll en gång med Martin Sonneby. Det var jag såg någon match mellan människor.
Nej, men jag menar att det är en eventuell viss typ av stämning. Man kanske skulle kunna, inte, även om man blir rädd och det är obehagligt, så är det också en känsla, alltså att uppleva det. Så jaha, det så här, det här, så här är det här. Liksom. För det är inte så här, man har varit på en match, a.k.a. man har varit på alla matcher. Utan de kan skilja sig om det går på så här... En söndagsmatch i Allsvenskan eller om du går på en championship-match eller Bundesliga eller Serie A, så skiljer de sig. Men det är...
Den där matchen Sonneby tog med mig på, den kände jag, den pendlade mellan obehag och uttråkning.
Men var det landslag eller klubblag?
Jag vet inte, det var Sverige mot Holland.
Ja, det är landslag, exakt. Exakt. Ja, men det, just det,
alla var jätteunga, det kanske var juniorer.
Nej, det var, du gick ju på den matchen när vi vann med 3-2 och gick vidare, eller?
Okay. Ja, jag vet.
Ja, jag skitsamma.
Det var något, jag satt bredvid någon kille i alla fall.
Ja, som Patrik frågade. Andersson. Ja, som, exakt, VM-bronsen vunnit Champions League och Bundesliga. Mm. Exakt. Och Barcelona.
Han hade ingen koll på stand-up i alla fall.
Nej. Men då började han skriva, koksade killar framför oss och skriker på dem. It's all gone. Han har inget mer, du vet, och de har vunnit. Och sådär. You're fake! Fake! All of you are fake! 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 All of you are fake! Och så ska jag säga ut och bara skriker fake. Det bara kommer fradga ur munnen mot så här mest barn och äldre.
Vad menar han med att de var fake?
Jag tror att han känner att det här är ingen... Från mindre
alltså klubbar, han blev besviken på stämningen också kanske.
Också på stämningen, men också på dem. Alltså han skulle nog sagt det oavsett, för att han känner att det är lite plastigt, ni hejar på det, ni har pengar ut, vet, ni är rika, ni är bortskämda, ni är inte riktiga supportrar, ni är medgångssupportrar och så vidare. Jag tror att det är en vanlig känsla man har och man skapar hos sig själv ens identitet när man är från en lite mindre klubb. Att vi i alla fall är genuina, vi är äkta. Alla sångerna de sjöng, nästan alla, handlade bara om andra Birmingham-klubbar. De är från Birmingham.
Men varför?
De andra Birmingham-klubbarna som de sjunger om, Aston Villa, Wolves, de och Birmingham, de ligger i divisionen under. Det här är den enda Birmingham-klubben som är i högsta ligan. Så de sitter och sjunger sånger om lag som inte ens är i samma serie som dem. Bara för att det är det som är rivaliteten. Det är det som, för dem, de bryr sig inte så mycket om de här.
Men varför klubbarna bygger inte den här killen sin identitet på sina personliga egenskaper istället för dopade muskelberg på en gräsplan?
Det är inte alls spelarna, utan det är ju i klubben. Om du förstår, spelare kommer ju och går.
Varför bygger han inte sin personlighet på sina personliga egenskaper istället för en abstrakt entitet som han inte har skapat?
Nej, fast det är ju ingen, alla har någon tillhörande. Alltså det är, vi intellektuella kanske det är för någon, eller vi som inte tillhör en grupp, eller vi den här religionen eller den här ideologin eller någonting. Och där har han nog fått väldigt mycket genom åren, tror jag, känt både folk att skratta med, han har fått vänner därifrån, folk att gråta med, folk att liksom bli glad och ledsen ihop med. Man går igenom ganska mycket emotionellt, man investerar mycket av både pengar och tid och känslor i det. Så det är nog väldigt vanligt att, eller det är uppenbarligen väldigt vanligt att många känner väldigt stark identitet till det där. Vilket vi det än är, så behöver man skilja sig från dem. För att annars finns det ingen anledning att tillhöra viet. Ifall en intellektuell och en religiös och en ateist är exakt samma, varför inte bara vara? Alltså det spelar ingen roll om du är Hammarby eller AIK, det är exakt samma sak. Även om det i praktiken, och vi som står utanför skulle kunna säga att it's the same. Eller om du tar en person härifrån och en person härifrån, så kan det vara vem som helst ur båda grupperna. Man bygger sina identiteter kring vissa fabricerade egenskaper. Det är det gjordes ett test på ett universitet. Måste kolla in honom. Han är israel, professor i psykologi. Jag sätter mig på golvet.
Dan Ariely.
Älskar honom.
Ja, jag förstår det.
Har du också konsumerat hans litteratur? Eller?
Långt efter. Men jag, du vet, min master i finans är ju finansiell psykologi. Så jag har ju läst allt det där som hans forskning bygger på.
Ja.
Mm. Inte allt, men väldigt mycket. Min D-uppsats handlade ju om
rekommenderar dokumentären Dishonesty som finns på Netflix, som tar upp en hel del saker och presenterar dem på ett väldigt kul och bra sätt. Ett av de testerna, spoiler, är att de kollar hur mycket folk är villiga att fuska på ett prov, och de tror att de kan förstöra resultatet efter att få betalt. Och sen så visar det sig, sen så sätter de en person som de bevisar fuskar och går fram och säger på en gång att jag har alla rätt, det är omöjligt att ha svarat så fort på 20 svåra frågor liksom. Mm. Han säger efter en minut, färdig, alla rätt, jag fick alla rätt, förstörelsepappret, får $20. Folk bara, jaha, det går. Mm. Och då, ännu större utsträckning än om någon inte hade gjort det, så fuskar de och ljuger mer. Mm. Satte på exakt samma kille en tröja, och då hade han tröja från det universitetet, alltså jag går här på det här universitetet. Satte de på en tröja från Pittsburgh, alltså andra universitetet.
Mm.
Och då gör folk inte det överhuvudtaget mer. För ja, det är inte vi är inte såna. Så såna här påhittade egenskaper är väldigt positiva och väldigt viktiga. Och då när vi ändå har nationalstater till exempel, när vi har en liksom minst gemensamma nämnare tillhör en nation, så är det finns en poäng i att prata om att så här, ja, men vi svenskar är ärliga, vi är givmilda, vi hjälper till om folk behöver hjälp och sånt där. Det behöver inte vara så att vi gör det mer än vad en italienare gör. Och det är ingenting på något sätt genetiskt eller sådär, men att ens bild av det är så, alltså man skapar en ställning på en skola,
alltså vi betalar absolut mer skatt än vad italienare gör
till exempel. Ja. men mera menar jag att så här, om någon skulle vara i behov av hjälp så här, går man och hjälper till eller vad som helst, och ens bild av att till exempel man inte har civilkurage eller att man har det påverkar hur man beter sig. Exakt samma person som skulle göra två helt olika saker i två helt olika samhällen bara för att det finns en den här självbilden. Så det är positivt att manipulera sin självbild och sin grupps självbild, vilken grupp det än är, till att så här är vi, i den här familjen, i vår familj, Aron.
Ja, men när de trodde att han tillhörde deras grupp och han svarar så där fort, då tänker ju alla där inne, aha, systemet är riggat.
Ja, eller att man kan också berättiga, det finns också någonting i att ja, flera gör det här, då kan jag göra så. Alltså om alla gör det, då kan jag göra det.
Mm.
Det var väldigt mycket väldigt intressant som kom fram därifrån också. Ett annat som visade att det är väldigt, väldigt, väldigt få som... Man fick $1 per svar. Sådär. Och det var väldigt få, av alla tror jag det var 2 stycken som ljög mycket. Alltså sa att de fick alla rätt. Men det var väldigt många som sa att de fick 2 eller 3 mer rätt än vad de hade. Och då visade att 1 eller 2 personer ljuger, det kostade oss... 20 personer ljög så att de hade alla rätt, det kostade oss $400. Så här många tusen ljög och sa att de hade 2-3 rätt. Det kostar oss så här många 25 000 dollar. Alltså det här är ett så här på hur samhället man kan säga att det finns några få som fuskar jättemycket. Men det är inte det som drabbar systemen mest. Utan det är att alla fuskar, eller många flera i alla fall, fuskar lite grann.
Mm.
Som gör att det blir mycket mera kostnader. Liksom.
Men de som fuskar lite grann, de är väl också inte vana lögnare. De tänker så här, om jag tar i för mycket, då kommer ingen att tro på mig. Om jag lämnar in provet efter en minut med 20 rätt.
Exakt, det är anledningen. Ja. Men resultatet blir så att det är egentligen inte... man behöver inte stoppa framför allt de största fuskarna egentligen för att det ska bli... Utan det är om man lyckades hitta ett sätt att minska...
Men är den här dokumentären med Dan Ariely? Ja,
okej.
Okay. Ja, det visste inte jag. Han är ju rätt brännskadad liksom.
Jag vet, men han är
jag läste hans bok för massa år sedan.
Har du sett han tala?
Ja, ja, absolut. Jag har sett jag tror att han talade på TED för massa år sedan. Så
han är väldigt bra talare. Han är väldigt kul. Där blev jag väldigt antisemitisk på en gång eftersom han är Israel och kände att kopplade hans of course the Jew is funny. Han är väldigt rolig.
Mm. Men det är ett vi...
Men just ett vi
jag faktiskt bekänner mig till, det är ju komiker. För det är ju ett, någonting jag valt själv.
Och jude.
Ja, men det har jag inte valt själv, så jag känner inte lika mycket.
Nej, det är en annan sak hur mycket vikt man lägger vid olika vin. Men det är en sak du är också en man, du är också en 70-talist. Och
ja, men komiker, det och även om det är stor skillnad mellan komiker och vi behöver inte hålla med varandra och jag ser oss inte som ett lag på något sätt. Men en sak jag märkt med komiker och som sen har bekräftats när jag börjat läsa de få... psykologiska studier som har gjorts på framgångsrika komiker, så märker jag ju att vi har väldigt många gemensamma drag.
Mm. Precis, men det är ett vi som du lägger lite vikt vid. Det där är du vet, när folk hoppar på till exempel komik eller komiker eller så, det upprör dig mer än om folk skulle hoppa på.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Högerhänta.
Pratar du om den där juicebaren-grejen nu?
Nej. Nej, jag vet inte vad. Alltså, jag menar bara allmänt. Att det
jag
är
var
det
i Jönköping och giggade för några veckor sedan. Och så vart jag full. Och så kissade jag utanför klubben och åkte fast för offentlig urinering.
Ja, och så 1337 likes.
Ja, så tänkte, ja, men vi kommer till det. Okay. Så tänkte jag att ja, men det här är nu är min festbudget slut, tänkte jag.
Ja.
När jag betalat 800 för att kissa mot en stenkaj, ja, typ. Och så jag pallar mig hem till hotellet och tänker, ja, men jag kan se liksom sista avsnittet av Westworld, och sätter upp datorn, och så är Facebook uppe. Och jag brukar ju rensa bort människor i mitt flöde. Jag följer egentligen bara nyhetskällor eller internationella personer som jag tycker är intressanta.
Petter Bristov.
Nej, Petter Bristov är faktiskt utrensad sedan länge.
Okay.
Du med, för övrigt.
Med rätta.
Mm, ja, men jag gillar inte att känna avund. Det är därför jag rensade bort dig. Men Caroline Ringskog Ferradan Oli, som har skrivit Josbaren och regisserat Josbaren, om jag har förstått saken rätt.
Ja.
Hon har alltid fått vara kvar. Hon har fått vara kvar i 6 eller 7 år i flödet. Mm. Länge i alla fall. Jag vet inte hur länge. Väldigt länge.
Men ni känner varandra?
Men jag har träffat henne några gånger via Skånekomiker eller Liv Strömqvist eller något sånt där.
Okay.
Du vet, i Almedalen eller något. Känner dig och ta i, men vi har träffats liksom. Och hon har alltid fått vara kvar. Och det är liksom inte för att jag gillar henne eller något sånt där, utan det är för att hon alltid har varit ett utmärkt exempel på vad jag sen långt innan den här godhetsdebatten har kallat godhetsvänstern. Och det är alltså människor som postar så mycket uppfordrande statusuppdateringar för att visa hur bra de är, att de omöjligt kan hinna göra någonting bra på en dag. Det liksom kommer i bara en stridström av hur duktiga de är liksom. Och jag svarar aldrig, utan hon har bara fått vara kvar som liksom en ständig påminnelse om att den gruppen finns. Liksom, så att jag vet vem fienden är, Soran. Ja, inte alla fiender, men en typ av den. Ja. Och så hade hon postat någon länk till en DN-recension av Josbaren som jag inte hade sett.
Vad är Josbaren?
Josbaren är någon serie hon har skrivit. Nu har jag sett 3 avsnitt i alla fall.
Okay.
Därför att jag känner mig skyldig.
Men jag måste bara kolla för var vi är. Okay.
Så hade hon postat någon recension som var en hyllningsrecension av hennes serie. Men recensenten hade påpekat att hon hade snott ett Louis C.K.-skämt.
Just
det. Det här N-ordet skämt.
Ja, men den sketchen har jag sett.
Ja,
nu vet jag vad vi pratar om.
Ja, och hon hade postat den länken till den recensionen med då kommentaren: det finns inget som heter att stjäla skämt, citat från recensionen. Ja, och då svarade jag.
Alltså stod det i recensionen eller var det hennes kommentar?
Det var hennes kommentar, och jag blev inte irriterad. Jag bryr mig faktiskt inte, men min inre autist liksom gick igång lite, och så bara innan jag satte på Westworld så bara svarade jag lite snabbt så här: det finns visst något. Jag var ju lite full också.
Mm.
Visst. Så dumt.
Whatever.
Ja, så jag bara svarar: det finns visst något som heter att stjäla skämt. Stöld kallas det för.
Detta är sant.
Ja, det är sant. Det finns ingen motsättning där.
Nej.
Och det vet ju hon också givetvis.
Ja.
Ja. Och sen så kollar jag Westworld. Och sen så är jag nöjd med det. Och så ska jag stänga datorn och så ser jag att oj, jag har just hamnat i en digital bajs-tsunami.
Okay.
I kommentarsfältet. På...
Så du har språkat igång från två olika läger. Det är några som tycker som du och några som...
Nej. Det här är ju Karolins privata Facebook.
Ah, så folk tycker att det här är... Nu har du varit och pissat på henne.
Precis. Så hennes svans liksom, de ger sig på
hennes vänner blir upprörda.
Ja, och hon blir upprörd. Och Agnes Lowe-Åkerlind, du vet om det är hon.
Ja, Agnes vet jag. Vi kan ju gilla Agnes.
Ja, absolut. Jag gav henne... ett av hennes första jobb på ZTV en gång i tiden.
Fuck you. Det låter du som Kalle Schumann som berättade att han byggde upp min karriär.
Jag var tycker att han gjorde det.
Han var med. Ja, exakt. För vi jobbade ihop. Ja, det stämmer. Ja,
men jag ville absolut inte ta ansvar för Agnes Lowe-Åkerlinds karriär.
Vad är folk upprörda över då?
Ja, men då blev ju hon upprörd. Och då började jag ju tjafsa lite. För jag var ju fortfarande lite full och lite glad och tyckte att det var lite kul.
Ja.
Ja, och ja, men så gav hon sig på mig liksom så här, ja, du är bara avundsjuk för att jag är rolig och du inte är rolig.
Oj.
Ja, och då tänker jag så här, ja, det säger mer om dig att du går på det direkt. Alltså det är någonting med människor som vill jobba typ med humor men som inte är humorister.
Men det kanske, så, jag vet inte alls
och sen
vad
så är
gör,
det så
men...
oerhört viktigt för dem att vara roligare än riktiga humorister.
Mm. Men det där är också något som så här, om man skulle se det utifrån... Det
och sen kanske... så skrev jag bara argument att vill du ta den här debatten om det finns något som heter skämt så är det bara nämna tid och plats. Men det gjorde hon ju givetvis inte, för då hade hon ju blivit krossad.
Men det är också det här, visst om man skulle lyssna på det och tycka att du är självgod som kallar dig för en riktig humorist och andra inte. Liksom.
Nej, men hon är ju inte humorist, hon är ju allmän skribent, mycket bredare.
Ja, men då menar jag bara att det är en... Men att oavsett att så här, du är bara avundsjuk för att det är ingen, det är ju så resonerar man ju mest när man är man är väldigt, väldigt upprörd eller ett barn.
Mm. Ja, men,
och de två
ja, men hon är ju liksom
men jag förstår, det träffade helt. Hon blev upprörd.
Hon blev jätteupprörd.
Och, men vad är men jag förstår dock inte, skulle du kunna och försöka på något sätt säga vad, finns det något argument för det där som de vad menar de med att det inte går att stjäla skämt?
Ja, det är ju det alltså, som är grejen. Och mitt argument som jag skrev i kommentarsfältet bara var liksom så här, men om jag tar hela ditt manus nu till Josbaren och sen så går jag till fyran och så producerar jag det. Mm. Vad kallar du det då?
Ja.
Vad tror du SVT kallar det då?
Ja, eller vad heter det? Juridiken, domstolen?
Ja, precis. Stöld kallas det för.
Ja.
Ja. Så det är ju liksom ingen svår fråga. Hon löjlar sig ju bara. Eller hon är ju liksom... Du vet, lite renons på självinsikt kanske. Men jag tycker också att det är märkligt. Därför att sen efter det här, dagen efter när jag vaknade upp. Och den här stormen bara fortsatte. Eller storm i ett vattenglas liksom. Då kände jag mig skyldig att liksom lyssna lite på intervjuer med henne om den här. Och så kände jag mig skyldig att se serien också. I alla fall det som hade kommit ut hittills. Så jag visste vad fan jag snackade om den var bra eller dålig.
Mm. Jaha,
och då såg jag ju i alla fall första avsnittet, andra avsnittet och tredje avsnittet. Och i första avsnittet är ju det här n-ord-grejen med. Mm. Och jag tycker att det är konstigt. Alltså det är en sak att referera till saker i film eller böcker eller någonting. Man kan ha sina referenser och man kan vara mer eller mindre tydlig med dem. Quentin Tarantino är ju expert på att använda referenser och göra liksom... Nu vet ju du inte vad jag pratar om längre eftersom du inte ser filmen.
Django Unchained.
Ja, men ja, till exempel. Det är en pastisch på cowboyfilmer.
Men också så här, det finns jättemånga som har också rent av skär eller anklagade för att stjäla bitar. Allt ifrån Per Gessle till Håkan Hellström till liksom, alltså, ja. Musiker, olika konstnärer, folk skär texter.
Mm.
Det är inte... Men, ja.
Nej, men det är konstigt. Men jag tycker som skribent... Alltså, jag skiter i musiker, för musiker verkar sampla av varandra hela tiden. Och det är en fråga om originalitet, hur man gör det.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Men om man ska stjäla någonting, till exempel av en komiker, i det här fallet Louis C.K., det är en väldigt nyligen publicerad rutin. Då ska man ju göra den bättre än originalet.
Ja,
inte sämre än originalet.
Ja, men så här.
Och så kan man ju krädda när man ändå är igång. I det här fallet var det ju bara ren stöld.
Jo, precis.
Och dessutom gjord på liksom ett så här rätt dåligt sätt.
Nej, men jag säger så här säger man väl. Man får väl dels får man väl tillföra att... Men det här, jag har sett den här. Det är den här, för den spreds på sociala medier.
Ja, så absolut. Här, men det var väl ett marknadsföringstrick av Branne i efterhand.
Av Branne?
Nej, nej. Av Caroline att stjäla just den rutinen. Lyssnade på en intervju och då sitter hon och säger i alla fall att hon liksom tycker att det är så pinsamt att hon kommer till redaktioner och så är det bara killar där och då ger hon alla sparken och tar in lite brudar istället. Och då undrar jag, vad är poängen med att ta in brudar om du ändå bara ska stjäla andra komikers skämt?
Fast det är också lite...
Manliga komikers skämt.
Ja,
för... Om det nu är viktigt vilket kön de har, vilket jag inte riktigt tycker att det är.
Fast då är det ändå så här att hon har, i hela serien så verkar det vara ett skämt. Och jag har inte sett serien alls, jag har hört bra i övrigt. Men att det här är stöld, jag har också hört, jag hörde en intervju när hon var i PP3 hos Linnea Wikblad. Och,
den hörde jag också, dagen efter.
Ja, precis. Men då säger hon ju att hon själv skämtade. Hon har ju stulit ett skämt, rakt
av. Ja, precis. Hon säger det, alltså ordagrant. Jag har stulit ett skämt rakt av,
exakt,
säger hon.
Men
och ändå blir hon arg på mig.
Men det är ju så att argumentationen är då så att så här, du kan inte skära, alltså ett skämt, det tillhör alla när du säger det ut och sen kan vem som helst liksom göra vad man vill med det.
Men hon har ju fått betalt för det här skämtet, så hon har ju stulit någonting.
Jo, men inte bara så.
Och hon har sagt att hon har stulit någonting.
Men...
Jag förstår inte ens vad problemet är. Nej. Alltså det var mitt slutargument i den där tråden också. Var bara, för då hade jag ju lyssnat på intervjun. Då sa jag bara, enligt den här intervjun, alltså så fort andra timmen i PP3 när du är med börjar, så säger du rakt av, jag har stulit ett skämt rakt av. Så vad är problemet?
Men är...
Det är inget problem. Och sen så skickar hon, då, så vill hon inte ge sig på mig, så då skickar hon den här lilla Tora som jobbar för henne. Som har 1337 likes.
Ja, men nu att... låter ju du som en kuksugare.
Nej, men jag vet inte vem hon är. Jag upptäckte det för att Petter skickade mig en skärmdump.
Ja, han skickade den till mig också. Nej, men hon är...
Vilket jag såg som en stor seger.
Nej, men hon är, och det här kontot är, tycker jag, oftast väldigt kul. Hon jobbar...
Jag håller med henne om allt hon säger om killar som kallar sig feminister. Jag tycker också att de är könsförrädare, precis som 1337
likes. Hon har jobbat med bland annat med Breaking News. Hon har jobbat mycket med olika, tror jag, Filip och Fredrik-program.
Men då förstår jag att man tar illa vid sig om någon säger att man inte är rolig. Om man jobbar,
men jag tror inte också att någon kanske har skickat någon på någon. Hon kanske bara såg... Det är också ett tillfälle. Det är väldigt också... Enkelt, och det kan vara också väldigt kul att ge sig på komiker som är upprörda.
Lyssna, de här människorna, de har en egen tråd där de sitter och snackar skit om folk. Och så bara skickar de ut henne så får hon göra det där. Och jag tyckte att hennes take på mig var väldigt sexistisk. Mm. Vilket jag uppskattar.
Jag förstår. Hon
är ju liksom en sexist. Tora är sexist, absolut. Jag gick igenom hela flödet.
Aha.
Hon är ju supersexistisk. Hon kallar ju killar för könsförrädare. Alltså hon använder inte exakt det ordet, men jag förstår vad hon menar och håller med henne.
Just det, men jag upplever att hon är inte, att hon är väldigt, att det i så fall har flugit det över huvudet. Att hon snarare driver om hela den här, alltså allt pekori när hon har, en av de roligaste är ju när hon har med, vad heter det, Quasbeb? Varför står det still? Jack Werner. Sitter där bredvid, jag har glömt vad den andra personen heter, i Nyhetsmorgon. Och är rädd för att svara fel på frågan om varför de tar bort bröstbilder på Instagram. Och han håller på att säga att det är kvinnor som har bröst. Och då kan man då till inte säga det bredvid, jag tror att det är Freja Lindberg. Och det är en väldigt, det är mycket som är väldigt kul med Danny. Hon har lagt upp på mig också. som jag tycker var
roligt.
Men det här är sekundärt.
Jag tyckte att hon skrev var sexistisk av den enkla anledningen. Hon skrev att det är killkomiker som skulle lägga upp en bild på böteslappen från när de åker fast för
offentlig
urinering. Men jag tror inte det är sant. Jag tror alla komiker hade lagt upp en bild på böteslappen oavsett kön om de hade åkt fast för offentlig urinering. Och vet du varför?
Vet varför, varför är det bara killkomiker som åker fast för det nästan? Mera killkomiker. Det är väl, alltså det finns
sexism.
Ja, exakt, exakt. Nej, men det är ju, skit i det där.
Vi får inte längre pissa var vi vill.
Det där tänker jag mig sekundärt, men, och jag har inte sett serien i övrigt, men jag har bara hört bra om den utöver den här sketchen, så det är ju inte
heller,
det är också för så här,
den är inte dålig, men den är rätt platt som det mesta som görs i det här landet.
Ja, men så här, skitsamma, så här, det är väl helt okej att och så kan det också vara att man har liksom, man gjorde det, man tog, sen så säger jag också jag gjorde, och sen så blir det lite kritik kring det, och så ett sätt att försvara sig för många, alltså anfall är bästa försvar, så man blir upprörd. Men jag tycker inte det är något sätt att bedöma varken en hel serie eller en hel person. Liksom, att så här, sånt, fuck it, det händer någon gång. Men Men just i den diskussionen, alltså, det är naturligtvis så kan man, och det görs hela tiden, att skämt, det man får själv skämt, och också att det görs både frivilligt och ofrivilligt. Detta är uppenbarligen frivilligt, det är såklart inte okej. Okay. Det vet alla som jobbar och håller på med att skapa kreativa saker. Men det är inte heller så här hela världen.
Nej.
Man skulle, men,
jag bryr mig faktiskt inte riktigt så mycket. Jag vet inte ens hur vi kom in på det här. Men låt mig säga så här. Det är ju Josbaren är inte en skam, om jag säger så.
Nej, utan det var att du försökte, eller vi pratade om vi, att hur det här vi för komiker tillhör. Därför att det här är ju då någon slags ett angrepp på vår yrkesroll, alltså även för de som använder den. Alltså andra komiker är ju ganska hårda mot andra komiker eller humorister överhuvudtaget. Så folk skapar det, tror jag, kreativa.
Vet du vad som däremot gjorde mig upprörd med hela grejen?
Nej.
Det som gjorde mig upprörd var att det var mellan 8 och 10 riktiga komiker, alltså vår yrkeskategori, som skrev privata Facebook-meddelanden till mig där de visade sin support, men inte vågade göra det offentligt.
Nej,
dessa ryggradslösa kräk har jag inte mycket till övers för.
Nej, jag förstår det. Men jag förstår också att det är så, det blir så, vilket är oerhört tragiskt. Det tycker jag är ens eget ansvar. Det är okej åt alla håll att folk blir upprörda. Alltså det är okej att du själv blir upprörd. Det är okej att folk blir upprörda på dig.
Jag blir ju upprörd hela...
Jag säger inte...
Jag har kniv!
Jag vet att du har kniv. Jag säger inte det här till dig, utan allmänt liksom. Att så här, det tror jag att det är väldigt farligt att gå runt och försöka...
Alltså jag älskar när folk blir upprörda. Det enda jag inte vill ha är passivt aggressiv tystnad.
Det bidrar jag ofta med.
Va?
Det bidrar jag ofta med.
Ja, det bidrar. Du är inte tyst. Du är faktiskt rätt lugn och verserad. Ja. men det är det där, du vet, så här, är det något som är fel?
Nej. Men om vi
det
då...
gillar jag inte.
Nej, precis. Exakt.
Och sen så gillar jag inte när folk skriver hemliga stödmeddelanden, för då tycker jag, ta det offentligt för Guds skull, människor.
Om diskussionen är sådan.
Ja, men,
alltså eftersom diskussionen liksom, var offentlig.
Ja, men det är bara så här, för det första, jag behöver ingen support för att börja veva mot väderkvarnar. Nej. Det gör jag per automatik.
Men jag tror så här att om vi går tillbaka till det där med vi och grupp liksom, att för det här till exempel som komiker, då är det något som du lägger in liksom, det här är värt någonting för dig. För många för mig kring frågan kring så här, vad är man? Ja, men en stor del av mitt liv har gått till, och mina funderingar och tankar, att utforska både i praktiken och i teorin olika identiteter och vad de betyder för en liksom, och grävt i det. Och då är det så här, sen, men när man kommer, okej, men är jag svensk eller är jag kurd? Sen kommer jag är både och. Okej, det är nästan. Men vad betyder olika identiteter för en? Vad är man villig att offra vad för? Ifall det var så att komiker var ansatta någonstans, och det är man ibland. Vad är man villig att göra för det? Förstår vi? Säger så här, att de börjar fängsla alla komiker i Tyskland. Vad skulle vi göra? Vad skulle man vara villig att göra? Nej, men alltså, förstår du vad jag menar? Och att det också skulle vara kanske skillnad om det sker här eller någonstans längre bort eller någonstans där det drabbar en själv direkt eller indirekt. Men vi säger att de började fängsla alla eller inte bara fängsla, men på något sätt diskriminera mot, och då är det återigen 70-talister. Skulle du engagera dig lika mycket? Mindre? Vi har 1 miljon olika saker som man skulle kunna som människa bara, de attackerar människor där, de attackerar varelser.
Nej, men det är klart att jag fattar att när jag angriper antisemitism så finns det ett visst mått av jäv inblandat.
Nej.
Alltså förstår jag menar? Eller när jag tycker att narkotikapolitiken i Sverige är fel, så kan det ju vara så att jag är lite biased i det fallet.
Men det är ju omöjligt att aldrig vara biased.
Jag håller med dig.
Precis, och det jag tycker är intressant för en själv, eller de frågorna jag ställer mig nu, det är, vad är jag villig att leva för? Vad är jag villig att dö för? I förlängning blir det, vad är jag villig att offra vad för? För att ofta är det så att för det allra närmsta, så här, familjen, då kan man offra sitt liv. Så. Och så kanske några till. Men mer än så, när det inte bara är så där dramatiskt, utan vad är jag villig? Är jag villig här? Men då blir det så där i en diskussion där man tänker så här, och nu kommer jättemånga bli arga för det här är inte en populär åsikt. Nej, men är jag villig att säga den ändå för att jag tror på den? I vissa fall är det ju ja, i vissa fall är det ju nej. I vissa fall, alla, även för de som inte erkänner det, man väljer sina strider. Och om inte medvetet så i alla fall undermedvetet. Folk kanske har jättemycket problem med organiserad brottslighet, men de säger, okej, det här är ingenting jag vinner. Det som kommer hända är att någon kommer hem till min familj och misshandlar min bror. Det är inte värt det för mig. Det här är inte där jag liksom
gör. Det är därför vi älskar organiserad brottslighet, eller hur? Sådan.
Det här avsnittet är sponsrat av organiserad brottslighet, ja. OB.
Ja, exakt. Ja. Så, nej men jag fattar det. Men i mitt fall så är det ju, det är lite speciellt i mitt fall tror jag. Därför att jag insåg ju rätt tidigt, alltså som en person som lider av ett gravt messiaskomplex. Mm. Att gör man det, då vill man ju dö för människornas synder. Det är ju liksom, det är slutmålet på något sätt är ju att du dör för andras skull. Mm. Symboliskt eller på riktigt. Mm. Och sen insåg jag när jag blev lite äldre, precis som du säger, att jag måste välja mina strider. För jag, när jag var ung, var ju verkligen beredd att dö för minsta lilla sak. Mm. Bara jag såg en möjlighet. Åh, här kan jag dö. Då gick jag rakt emot den. Så har jag valt saker som jag tror är viktiga för mig och andra.
Exakt, men det jag menar...
Och andra... Du vet, försöka ställa sig på de man uppfattar som de svagare sida. Mm. I alla fall om det är rättfärdigt.
Men och andra, det tror jag
inte
bara...
Inte per automatik.
Nej, precis. Och andra, då är man bara en... Alltså, de människorna litar jag inte på när folk säger så. De tycker jag är obehagliga. De är fake, all of you are fake. Därför att jag tror att... Det är sådana som jag säger, det är talespersoner för människor och då handlar det egentligen, det handlar om dem och det är det för alla. Jag skulle alltså, ja, men alltså, jag har inte hört det någon som säger så här, det här gör jag för judarna. Ja, men, det här gör jag för andra, utan man gör ju saker som man själv tror på.
Så är det.
Därför att jag... skulle det vara så, för att man tror att det blir bättre för flera, skulle det vara så, och framförallt den själv, skulle det vara så att det också blir bättre för andra eller andra håller med, kanon. Men det är inte om folk hävdar att det är anledningen de gör det, då vet man att det inte är det.
Ja, men så är det. Nej, men jag började ju röka på när jag var rätt ung. Mm. Och sen åkte jag fast för det. Mm. Och det tyckte jag var fruktansvärt orättfärdigt. Det har bara med mig att göra. Mm. Ja. Men sen så började jag ju liksom läsa på om svensk narkotikapolitik. Och sen inser man att okej, det dör hundratals personer per år helt i onödan på grund av den. Och det är samhällets svagaste part. Alltså, de är rättslösa mer eller mindre. Och då... tyckte jag, ja, men det här verkar vara rättfärdigt. Jag ger mig in i den här striden. Och sen så tog jag den ställningen. Liksom.
Precis, men det jag menar är att det, är inte, det finns jättemånga sådana. Det där är liksom som man skulle kunna kämpa för. Och framförallt det.
Vad jag menar är att det utgick från en personlig erfarenhet.
Exakt, för det är inte så att, så här, vi säger att alla som brukar / missbrukar droger är en enhetlig grupp som tycker samma sak.
Verkligen.
Men när folk säger, jag gör det här för transpersoner, för kurder, för homosexuella, för kvinnor. Men alltså,
vem de flesta som det? Röker på är ju hippies. Du vet ju vad jag tycker om dem.
Du älskar dem ju.
Nej, det gör jag inte.
Du älskar dem inte. Men, att men det är väldigt intressant tycker jag med det här med grupptillhörighet. Och vad, med identitet, vad man lägger in i det, vilken identitet.
Men varför kan du inte bara acceptera att okej, visst, du är kurd och du påstår dig vara absolut svensk och jag råkar vara jude och vi är båda komiker, men först och främst så är du väl Soran, du är smart, du är rolig, du är inte fysiskt speciellt starkt. Men alltså alla de här grejerna, de personliga egenskaperna, mm. både de du har fötts med och de som du har kämpat för att faktiskt bygga upp i dig själv. De är väl egentligen det viktigaste tycker jag för att bygga en egen identitet.
Ja, men det
försök att göra det istället för att lägga dem på en grupp utanför dig.
Ja, men grejen är så här, jag tror att du, det här är inte två olika saker. Det ena utesluter inte det andra. Och även de sakerna...
Nej, det utesluter inte. Jag säger bara i vilken prioriteringsordning
ja,
jag tycker man borde ta det.
Men jag tror inte... Det där är tror jag att resonera som att säga, fan, vi borde ha ett stort öga, en cyklop, istället för två. Det skulle vara bättre och så kunde vi bara blicka allt runt omkring hela tiden. Och så ett öga i bak i huvudet istället. Men så är det inte. Vi människor, det fungerar helt enkelt inte så. Och när du säger så här, om du är smart eller om du är rolig, det snäll. Alla de här sakerna är ju enbart för att det har studsat mot andra. Man kan leva i ett samhälle där det är snällt att ge en krona. Man kan leva i ett samhälle där det inte är snällt att ge allt man har. För alla ger allt de har och jobbar för andra. Alltså till exempel, så det, allt är ju relativt. Så det, allt det här också är också för att det har studsat mot andra. För att det blir ett, är jag snäll eller är jag rolig, är jag smart eller är jag otrevlig, dryg. Det är i relation till folk, saker runt omkring.
Mm, och, det är möjligt, men det är fortfarande skillnad på det som du pratar om nu och att säga så här, ja, men jag råkade födas som straight man. Då tänker jag basera hela min identitet på att vara en straight man. Nej. Så nu blir det bira, fotboll och rakad fitta. Eller förlåt, vagina. Eller social konstruktion. Eller vad man nu vill kalla det för nu för tiden.
Ja, jag tror att fitta funkar. Men jag tror så här att det gör det med att de här egenskaperna, man beter sig inte alltid så som man tror att man beter sig, så som man vill bete sig. Så man styr så här att jag är snäll. Man är lika benägen att fuska, att ljuga, att vad det än är. Liksom, man hamnar i de situationerna. Så man hittar grupper, så här är vi. För då beter man sig mer som man önskar att man betedde sig.
Du kan ha ideal som inte baseras på grupper.
Ja, alltså du, om, nej, jag tror inte att det går.
Jo, det går absolut.
Det går inte.
Jo, det går absolut.
Säg exempel.
Ja, men Leonardo da Vinci beundrade jag väldigt mycket när jag var 15-16. Mm. Ja, det är inte en grupp. Det är en individ. Vad var det jag beundrade med Leonardo da Vinci? Det var hans enorma uppfinningsrikedom. Hans bredd i kunskap, både inom kultur och vetenskap.
Jo, men det kan jag säga om vilken person som helst, i vilken grupp som helst.
Nej, men det är det. Nej, därför att hade jag bara gått utgått från någon gruppgrej, då hade jag sagt att han var florentin, eller han var italienare, eller han levde på 1500-talet. Jag vill vara som alla på 1500-talet.
Absolut,
för så var det ju inte. Han var
absolut inte.
En alla extremt, exceptionellt unik individ.
Verkligen, absolut. Mm. Alltså, ett mer genialiskt än de flesta, men varenda individ är ju unik. Varenda, det har ju inte att göra med varje.
Jo, fast vissa är mer unika än andra.
Han blev ju, och han har ju också i sig haft, men han kanske var emot det som var rådande då till exempel. Det var en stor del av hans identitet. Det jag menar, det är min identitet att jag är en Liverpool-supporter. Att, för hur är jag då? Då är jag givmild, jag är så här.
Alltså, är det en grej med Liverpool-supportrar?
Nej, men det här,
är de kända för att vara givmilda?
De är kända för att vara solidariska. Deras you'll never walk alone. Det här beror på vem du frågar, förstår du vad jag menar?
Ja.
Det här är med,
de är solidariska mot folk i gruppen?
Nej, inte enbart. Och det här menar jag så här, om du skulle gå och titta på det, person för person, så är det nog inte att det är så himla...
Because I prefer to walk alone.
Att det inte är så himla mycket större utsträckning än någon annan. Men antagligen kanske lite mer, eftersom att du har bankat in att så här är vi. Jaha, okej, då beter man sig så här mer än vad man kanske känner att man gör i andra grupper. Vad fan vet jag, Bollnäs bandy kanske inte har lika mycket av den identiteten inbakad i sig. Det är inte för att de människorna är mer givmilda, men de kanske skulle bete sig mera givmilt. Därför att det förväntas av dem och det har blivit deras självbild. Och även Da Vinci tyckte att jag är ju så här. Hans egenskaper kommer ju från att det studsar mot andra. Han är ingen här. Det där är också ett vi. Vi som inte tillhör ett vi. Du är så, Magnus är så, hatar vi,
nej,
hatar
alla. Jag som inte tillhör ett vi. Och vet du vad? Magnus kan dra åt helvete med sitt jag.
Exakt.
Du vet, jag är ju individualist. Jag tycker ju att individen, alltså i alla fall på en politisk nivå, är det viktigaste. Folk måste lära sig ta personligt eget jävla ansvar för sina egna handlingar. Och när det gäller, när du säger så här, men det studsar mot människor runt omkring, eller man definierar sig i förhållande till grupper. Ja, visst, absolut, det är sant. Men man kan också se på sig själv med mer eller mindre självdistans.
Ja, men det tänker jag mig olika saker, men du får gärna förklara.
Nej, men
hur det inte skulle vara.
Man kan se på sig själv med mer eller mindre självdistans. Och om man har i alla fall ett visst mått av självdistans, då kan man se att jag har vissa personliga egenskaper som framträder mer än andra personliga egenskaper. Så kanske det finns andra människor som har de egenskaperna eller inte, men det är inte så viktigt för att bygga din individuella identitet.
Du verkar tro att det är möjligt att se sig själv ut, och att ens beteenden till de största
vara medvetna. Jag säger inte att du kan se dig själv objektivt utifrån helt och hållet, men du kan ha varierande grad av självdistans. Det finns liksom...
Ja visst, men den graden är... Alltså, det mesta av våra beteenden sker...
Jag ska bara kolla så batterierna inte har tagit slut, sorry.
Den lever.
Ja, det gör det. Jag liknar ju dig väldigt mycket med min far. Och det beror inte på mina daddy issues, utan det beror på att du är första generationens invandrare och jag tycker mig verka vissa likheter i hur mycket man vill in i det svenska samhället.
Precis, så det finns förklaringar, Aron, till att varför Aron är som Aron är, som inte är på något sätt, det är helt kopplat till andra. Att du är det första barnet, att ni är av judisk bakgrund, att dina föräldrar har fått fly, att dina morfarföräldrar har suttit i koncentrationsläger. Sånt här, vare sig du vill eller inte, vare sig man förstår eller inte, påverkar hur man är.
Mm. Men vet du vad som påverkar mer? Det är din inställning till det. Och den inställningen väljer du till syvende och sist själv.
Ja, men, och det där är också så här, nej, inte, jag ställer inte helt hundra upp på det, för det blir filosofi för mig, så här, vad är ett eget val? Du har med olika förutsättningar att göra. Mm. Vissa människor har inte möjligheten, alltså om du är uppvuxen i Saudiarabien till exempel, och det visar sig att Jesus och Gud, och det Jesus sa var sant, enda vägen till Gud är genom Jesus. Och ett saudiskt barn som dör vid 3 års ålder har inte möjligheten, eller en saudisk person har inte den i realiteten möjligheten att bli kristen. Du tar inte del av den litteraturen. Alltså förstår, det är inte möjligt. Så att jag
nej, det finns absolut.
Nu hårdrar jag, men du förstår.
Ja, det är inte du hårdrar det verkligen.
Men det är inte ett fritt val. Bara för att man tillhör en grupp, alltså så tycker jag att man ser, ja men den här gruppen tillhör jag. Så behöver det inte vara, även om många använder det. Många blandar ihop ursäkter med förklaringar. Jag tillhör den gruppen, det är ingen. Jag säger inte det så här, därför har jag mindre ansvar för hur jag beter mig, hur jag är eller någonting sånt. Utan jag kan gilla att tillhöra en grupp också och ta exakt lika mycket ansvar för vem jag är eller att vad det beror på, hur jag väljer att bete mig. Liksom. Väldigt mycket av det man beter sig är ju undermedvetet tyvärr. Vad vi inte ens uppfattar, att varför vi gjorde någonting, varför vi gav pengar där, inte gav pengar där, det har vi registrerar ofta inte ens, det är först någon påpekare för oss. Liksom. Mm. Förlåt.
Nej men vad jag tänker, det är så här, ja, ditt exempel med Saudiarabien, det är hårdraget. Men det som nu ska jag ta ett mindre hårdraget exempel. Mm. Det är vi som växer upp här i Sverige. Mm. För det störde mig alltid under min uppväxt. Att jag uppfattade det som att mina klasskamrater i judisk skola definierade sig väldigt mycket utifrån grupper. Mm. Och det gällde mina lekkamrater är väl att ta i, men andra barn på gården eller i området definierades mycket utifrån grupper. Och jag kände bara så här att men, vi lever i ett väldigt fritt samhälle. Biblioteken finns överallt, de är helt öppna. Du kan gå dit själv, du kan ta reda på saker på egen hand. Det här är inte Saudiarabien, vill du utsätta dig för kristendom, judendom, islam, filosofi, vad som helst. Så möjligheterna finns där om du bara slutar för en gångs skull att försöka spela fotboll med barnen på gården och istället går iväg och upptäcker dig själv lite grann.
Fast det där är inte mindre att upptäcka sig själv.
Jag spelade ju lite fotboll med barnen, inte på gården, men min pappa tvingade ju mig att vara med i IK Maccabi och det jag upptäckte var, det här är inte jag.
Nej, det är det jag menar. Det är också så här, medan andra upptäcker att det här är för dem. Jag tror inte att man mer eller mindre behöver förverkliga sig själv, vare sig man väljer att leva mer identifiera sig i olika grupptillhörigheter eller mindre. Och vi har massa som, det jag menar, olika är olika viktiga. För dig till exempel och för många är, och särskilt är yrket och historiskt har varit en väldigt stor del av folks liv. Du vet, om man är bonde, jag är bonde, det är inte bara så här, jag bondar lite grann, men mest så gillar jag och det här, utan du kanske, ja men det här är vad man är, väldigt många, vem är du, när man frågar folk, väldigt många berättar sin yrkestitel, så här, vem är du, jag är lärare, jag är snickare.
Men vet du varför?
Jo men du gör det saker du gör, det är saker du åstadkommer.
Precis, men, exakt, ja, därför att du, det är någonting du förhoppningsvis har valt själv.
Ja men visst, men det här
doesn't
matter.
Det definierar dig lite i form av, för när det gäller just komiker, om man läser de här undersökningarna, du kan få några av dem, jag har dem, jag kan printa ut dem åt dig om du vill. När det gäller så här psykoanalytiska undersökningar på framgångsrika komiker, så är det så att vi är lite mer depressiva. Vi har en högre grad av self-monitoring. Vet du vad det är? Mm. Mm. När man liksom håller koll på sig själv. Mm. Självdistans skulle man kunna förenkla det till. Mm. Ja, paranoia. Jag känner igen mig. Men det är personliga egenskaper. Och i slutändan, även om jag kom in i komiken dels av eget intresse, dels lite av slump, man får inte ignorera slumpen, så valde jag ändå att fortsätta med komiken. Trots att det är ett CP-yrke i det här landet med på tok för liten marknad, om man inte heter Soran Ismail eller Magnus Betnér eller Johan Glans. Och att chansen för att jag skulle försörja mig väldigt väl på det var liten.
Funkofobt att säga CP.
Du har helt rätt. Jag ber tusen gånger om ursäkt. Jag hoppas att det här inte dyker upp på 13-37 likes inom en snar framtid.
Jag kan inte tänka mig att inte massa utklipp från det här skulle dyka upp där. Men så du är lärare, du har valt med det, så du är det fortfarande. Då är du en lärare. Vem är du? Jag är en lärare. Jag tillhör den här gruppen lärare och den blir viktig för dig. Jag tillhör gruppen komiker. Det blir viktigt för dig. Så ingenting av det du säger anser jag vara på något sätt motsättningar till det som jag pratar om.
Fast jag tycker att det finns en liten motsättning, och det är den här självvalda gruppidentiteter kontra medfödda dig givna. För det finns vissa saker du inte kan kontrollera. Mm. Att du är svensk till exempel, etnisk svensk. Mm. Eller Svenne Banan, om det nu är PK-uttrycket.
Nej, men etnicitet, om vi pratar etniciteten. Du är
född. Ja, jag har inte valt jude.
Nej.
Nej. Jag skäms inte för att jag är jude. Jag är inte stolt över att jude. Jag råkar bara vara jude. Mm. Ja. Så är det med det. Men jag har ju i den identiteten valt att inte tro på Gud, inte hålla mer traditioner än jag behöver,
så är det överallt.
Inte äta kosher,
inte mer än vad du behöver.
Försöka
du behöver inte
odla hålla ut min förhud igen.
Ja, exakt. Men du behöver inte hålla någon tradition ju. Alltså vad man behöver. Man behöver inte göra någonting. Och de som helt
ja, fast det kan vara lättare och svårare att kämpa sig fri
exakt
från det. Och
så, den fria valen är inte så himla fria.
Nej, men det var jättesvårt för mig. Alltså jag fick en färdig mall precis som de flesta.
Exakt.
Och jag kämpade emot den liksom med allt jag hade under hela min ungdom.
Exakt.
Och det har definierat mig mycket mer, alltså i motsats
precis,
till någonting.
Men då är du
det definierar mig fortfarande, men man, det är i motsats.
Exakt, exakt. Om denansar sig till exempel, folk som denansar sin tro helt och hållet liksom så här, men jag är inte alls muslim, jag är inte så här. Nej. Men då är man en av de här muslimerna som är ateist, eller som motsätter sig, som går emot liksom. Det är inte, och jag menar inte så här,
Adil gör ju det hela tiden.
Ja, exakt. Då är man inte tillhör nödvändigtvis så här, och det här är, nu ska jag vara så här för vi i den här gruppen är så här. Man har olika mycket val. Jag menar, det spelar inte så himla stor roll att börja värdera och berätta så här, varför en del människor, okej, det är mycket mera. Vi kan tycka att det är mycket mindre kritiskt tänkande hos folk som bara föds in i en religion och är religion. Men det är så de är. Så att när man väl har en grupp och tillhör en grupp, under tiden som man fortfarande kan jobba ifrån att gå ifrån den där grupperingen farlig eller vad som helst, så att man tillskriver den gruppen positivt, alltså man bygger upp det. Det ska vara bra, det särskiljer sig, det behöver inte vara. Eller, jag upplever att det är så om man kollar på hur det fungerar med också liksom flyktingmottagande och sånt, att hjälpa människor som behöver hjälp. Att det blir ofta bättre när det är kanske lite mindre orter. Även fast de procentuellt har större, det är kanske en större liksom ansträngning liksom, ekonomiskt och platser och sånt där. Men därför att om det har berättats på ett bra sätt och jämt från stat, från migrationsverk, från kommun, från politiker, där det är så här.
Nu har du ju inte det, men ja.
I vissa fall har det. Mm. Till exempel i Kiruna. Kiruna är en väldigt det är en känd ort i hela Sverige fast den är väldigt liten. Och de som bor där anser sig själva väldigt speciella. Vi Kiruna bor är inte som andra. Vi är så här och så här och så här. Sen om du frågar dem hur de är mot den som bor i Jukkasjärvi, då tycker de att de är Jukkasjärvi. Men de är lite mer si och så. Så det är alltid liksom i relation till vad det är. Och då går det mycket bättre för att de vet att här hjälps vi åt. Här är man så här. Allt från näringsliv till politiker till skola till att det kommer nya. Det är inte att det är oproblematiskt att de stod inför mindre utmaningar där du har polarnatt 11 dagar om året där inte solen aldrig går upp till exempel, att ta emot invandrare där. Men, eller att jobbmöjligheterna är oändliga där, eller bostadssituationen är fantastisk. Men
verkligen inte. Kiruna håller väl på att sjunka ner i ett hål i marken.
De flyttar på stan, ja. Det är vad de gör. Men att eftersom där har man...
Vi Kiruna bor inte som andra. Vi håller på att falla ner i underjorden.
Och ändå så hjälps vi åt, för så här är vi. Så hade man sagt till folk så här, fan, skulle ni som bor här i Tingsryd, i Malmö, vad som helst. Och ju större stad, desto större, desto svårare, för det blir mer anonymt. Man kan alltid säga, men någon annan gör det. Okej, det är bra. Men det vore bra om det i Stockholm fanns det här, fler härbärgen för hemlösa. Men det kan ju någon annan fixa. Men när det blir mindre och mindre, så är det över 10 000 människor. Det blir ganska konkret. Alltså, alla känner någon som är påverkad av det här.
I Stockholm vore det bra om det fanns färre hemlösa. Och det kan jag fixa med hjälp av min kniv.
Det, allt här kan klippas ut och användas emot oss.
Det här, det... Men vi tar ju inte ansvar för någonting vi säger i den här podden. Trots att vi, tack vare att Petter inte är här, har haft ett väldigt, väldigt trevligt samtal.
Jo, det
med
där...
betydligt högre intellektuell nivå än om Petter hade varit här och gjort sitt jobb.
Ja, och jag känner att Petter kommer tillbaka snart. För att det här är antagligen när du kommer tillbaka, Petter, du har blivit av med våra sponsorer. Vi har blivit av med våra lyssnare. Men vi har haft det bra.
Ja, det har vi haft faktiskt.
Nej, men det, jag tror att det, ja, vi ska kunna babbla hur länge som helst.
Mm, vad ska du göra då framöver? Vi kommer ju inte någonsin vara helt överens.
Nej, det behöver för fan inte bli.
Nej, det har vi aldrig behövt vara. Men vad ska du göra framöver? Är det något viktigt? Är det någon skam 2 på G?
Ja, exakt. Vi har ju ny premiär av en skam i vår. Vi fortsätter i vår helt enkelt.
Men när börjar det då?
I februari. En skam.
Så du är ledig en månad nu eller?
I wish. Det kommer att, jag kan säga så lite som att det kommer en dokumentär i vår. Jag jobbar på ett annat projekt. Allt låter så jävla tönt att säga. Skitsamma, jag är inte den minsta ledig egentligen. Jag åker bort och arbetar i 10 dagar också. Jag missar någon nästa vecka tror jag av den här podden. Men det visar sig. Men ja, enskam.se, jättevälkomna. Vore kul, vi åker till Norge och Finland också, lite nya städer och sen massa extra föreställningar som ni inte har fått haft möjlighet att komma än, så blir jag och Magnus såklart glada ifall vi ses ute på vägen. Och tack alla som har kommit också och så kommer fram och snackar efteråt. Jag ska hälsa till massor till dig och till Petter efter gigget i vi gjorde 2 i Falun. Efter det andra så kom det fram en kille, ganska ung, jag vet, en tonåring. Det var några stycken, så sa han, stanna, han var sist kvar. Jag tackade han så mycket, tyckte det var kul, och så tackade han, så skulle hälsa och tacka för podden. Sen, och kan du också hälsa Peter Bristov att han ska boka Magnus och Bobbo i samma avsnitt. Så, ja, det ska jag göra. Ja. Och hälsa också att Peter Bristov kan boka av sig själv. Så jag har lyckats med hälften.
Mm.
Peter Bristov har bokat av sig själv.
Ja.
Men Magnus och Bobbo är inte här då.
Nej.
Det är nästa utmaning helt enkelt. Vad kan man gå och se dig någonstans om vi skiter i vad du gör när du inte är där folk kan komma och titta på dig?
Alltså Sämst har ju släppt biljetter nu.
Det här är något som jag säger, gå och köp biljetter. För de har en ganska, deras affisch är jättesnygg men ganska dålig. För att man vet inte, man fattar inte så här att det är stand-up, man ser inte Jonathan Unges ansikte, man ser lite, alltså
Aron, man ser för mycket av Jonathan Unges ansikte.
och det är en jättefin bild, man ska kunna rama in den och ha den som affisch hemma, eller liksom som en tavla hemma. Men det framgår inte vad de gör, så att det, men så jag skulle säga,
går... Jonathan ser ut som att onkel Fester från Adams Family har fått mörkt barn med Jabba the Hutt från Star Wars.
Ja, det är inte snällt alltså, men... Men hur är...
Men det är så han ser ut nu för tiden.
Var går man in om man vill ha biljetter?
www.semst.se. Sämst med E.
Precis.
S-E-M-S-T. Som är Super Epic Mega Sweet Titans of Comedy.
Just det. Och hur kan en sån ha fel? Så gå in enskam.se eller sämst.se om ni vill se oss under i vår. Och till nästa avsnitt kommer det vara...
Ja, det är en sak till också. Jag twittrar för @Sweden den här veckan.
Det här har jag missat helt, förutom ni skrek på varann sms-konversation igår om det här. Och det här är jag ska gå in och kolla, det är oerhört olämpligt.
Tydligen så är det... Folk kan bara nominera vem som helst på nätet. Och jag har väl fått tillräckligt många nomineringar. Jag frågade dem, vem är det som har nominerat mig? Och de sa, vi kan ta reda på det. Och sen så, en vecka senare ringde de tillbaks och så sa de, alla vill vara anonyma.
Ja, exakt. Jag förstår det. Och det är också så här att det är oerhört folk, som du säger, kan ju nominera vem som helst eller föreslå vem som helst. Men de väljer ju inte vem som helst.
Det första här, jag gjorde var att erkänna Sápmis självständighet.
Här har de misslyckats i sitt val och det kan komma att de får betala för det. Hur länge ska du göra det här?
Tills de stänger av mig, tror jag.
Ja, nej, men alltså,
jag kommer inte ge ifrån mig det här.
Nej, exakt. Men det ska bli väldigt... Ja, det ska jag gå in och kolla. Följ @Sweden också, såklart. Och sen så...
jag har haft väldigt roligt, ska du veta.
Nästa vecka är Petter tillbaka. Ni behöver inte oroa er. Då kommer det vara normalt. Vi kommer att babblas om inte så mycket. Avbryta varandra. Inte avsluta tankar. Men lite roligare, helt enkelt. För er som har orkat med hela...
Jo, det var en sak till. Man kan också gå in och lyssna på dekonstruktiv kritik. För nu har jag släppt ett nytt avsnitt helt på engelska med... Jordi Riba som är den största experten i världen på ayahuasca.
Mm.
Och han var väldigt rolig att prata med.
Där hör ni.
Han har trippat.
Där hör ni. Så att nästa vecka, då är Petter tillbaka. Då kommer det vara mer organiserat. Mer, alltså i samtalen kommer det inte att vara mer organiserade, men det kommer vara roligare för er som orkade vara med hela vägen hit. Tack för det ni
sa. Ja, och det är en sak till. Ja. Det här har varit, till slut kommer Aron och Soran upptäcka hur lätt det är att göra det här utan Petter. Välkomna tillbaka nästa vecka.
Hej, hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.